2024.
Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Välkomna till Mina drömmars stad, avsnitt 21. Vi har inte vår vanliga jingle nu som vi brukar ha. Utan det här är... vad är det för stycke? Det är i alla fall det som man brukar säga är EUs nationalsång.
Beethovens nionde symfoni.
Precis.
Ord till glädje.
Ja.
Just det.
Det är så den heter. På svensk helt.
Freude eller något. Nej, det är någon mer religiös.
Jo. Ord an der Freude.
Ja, som ni förstår, det är inget vanligt poddavsnitt det här, utan det blir lite EU-tema på avsnittet. Och det är så att vi i Stockholms lokalpodd då är först ut med den här grejen som är att alla poddar på Radio åt alla nu fram till EU-valet, tror jag det är,
kommer under maj,
ha någon, under maj kommer ha någon form av EU-vinkel. Och jag tror inte bara att det är lokalpoddarna, va? Det är även...
Det kommer alltså, även
värdet av pengar, rekreation. Miljöpodden hoppas jag verkligen har EU.
Ja, de ska spela in. Jag vet inte exakt vilka som kommer släppa avsnitt. Men ja, precis. Och då blir det ju EU-vinkel på liksom något man kanske poddarna pratar om i normala fall. Så att förmodligen så kommer ju till exempel klimatpodden prata om EUs klimatpolitik. Kan man gissa.
Nej, men precis. Men vi här i Stockholm har bestämt oss för att prata lite om den här migrationspakten som har röstats igenom. Alltså vad kallar man det? Pakt? Det låter så himla... det låter ondskefullt och det är ju vad det är. Typ.
Ja.
Sen som vanligt har det hänt mycket här i stan. Bland annat så har våran landshövding varit lite i blåsväder. Vi har haft kriminella företag i Slussenbygget.
Ett nedläggningshotat bad.
Det är inte nedläggningshot, de kommer ju behöva riva det.
Typ. Okej,
okay,
vi får se.
Vi får se. Kampen vilken fortsätter. Vi till det. Kampen ja. Det är Eriksdalsbadet jag pratar om. Men det är lite speciellt att spela in idag också, för att vi kom precis tillbaka från demonstrationen i Gubbängen. Och det var så den här demonstrationen, den antifascistiska, antirasistiska demonstrationen som hölls nu på lördagen efter attacken mot Vänsterpartiets event som de höll. Mm. De hade bjudit in Expo till Teater Moment i Gubbängen. Och nu när vi spelar in så har det kanske gått några veckor, men det är alltså, och jag tror att de flesta har hört vad som hände, men det var ju att det var maskerade män som tog sig in på deras möte då i den här teatern. Det är en så här lokal, liten teater som finns i Gubbängen. Och de gastade in en rökbomb och sprayade sån här försvarsspray, säger man väl. Alltså som är typ som...
Ja, problemet är att man använder det i attacksyfte så blir det konstigt att säga försvarsspray.
Men, det är jävligt konstigt.
Ja.
Men också de slog ju folk. Ja. Liksom, och som många har hört så var det många äldre där. Och så.
Men också yngre människor vi känner i allt och alla var där.
Precis. Fast jag har varit engagerad i Vänsterpartiet, så att jag känner ju många.
Du känner ju många
också.
Ja. Jo, men jag vet.
Men ja, precis. Vi fick liksom live-rapportering sådär i vår chatt.
Typ. Nej, men det är ju alltid obehagligt när någonting händer och man inte riktigt vet vad, om alla är okej och så.
Precis. Och som någon sa i ett av talen på torget, jag tror att det var han som var från teatern, som var inbjuden att prata. Att liksom det första man tänkte var ju så här, bara, men gud vad skönt, så det hände ingenting, så alla var okej. Ändå för att ingen typ dog. Alltså så här, eller ingen var allvarligt skadad och så. Men sen när det liksom sjönk in lite, bara okej, det här var helt sjukt. Att de eller liksom att de...
Ja.
Och också som... alltså jag är ju, det är ju mina gamla kvarter. Gubbängen och Farsta och Hökringen. Och så... Som någon skrev på Facebook också, att så här, de visste ju inte när de kom in liksom, om de hade pistoler eller du vet. Nej. Allting sånt.
Jag tycker att alltså, som Dagens ETC har gjort i sin rapportering om det här, att de parar liksom kring detta, så liksom ligger också artikeln då om just att MNR också attackerade i ett läger med EU-migranter i Järfälla bara nu liksom för en vecka sedan, helgen innan. Och att liksom det är att länka ihop de här olika händelserna just för att det visar på hur liksom det högerextrema våldet eskalerar. Särskilt i Stockholm så har det varit liksom flera tillfällen senaste halvåret då olika typer av antifascistiska, antirasistiska demonstranter har liksom blivit påhoppade på stan, på väg till en demonstration och så vidare. Så att, ja.
Mm.
Det, ja, just bara att det liksom inte är en isolerad händelse.
Mm.
Men ska vi gå vidare till demo-biten?
Mm, precis. Mm. Så, det var väl ändå alltså, över 1000 personer som kom idag.
Mm.
Jag trodde att det skulle vara fler, men det var ändå mycket
det var,
folk.
Det var mycket folk, liksom.
Mm.
Det är kul att se. Men ja, jag vet inte, ska vi få säga någonting om liksom, arrangemanget och alltså, hur talarlistan blev i slutändan känns liksom inte, ja, men, jag vet inte så som man hade tänkt kanske att det skulle bli från början. Att det blev mycket liksom, toppolitiker från riksdagen och så.
Precis, det är väl det som, alltså när man var där, det kändes ju lite konstigt att, jag menar, Socialdemokraterna var inbjudna som medarrangör och sådär.
Mm.
Och att det också var verkligen så, ja men bara riksdagspartier, och då var det alltså sossarna, Vänsterpartiet Storstockholm och Miljöpartiet.
Och sen Sekos Stockholm stod också som.
Mm, ja men Sekos Stockholm, det är väl ändå. Men och det måste ju vara ett beslut. Det är ju Vänsterpartiet Storstockholm, alltså distriktsstyrelsen antar jag, som har tagit det.
Mm.
Och ja, det kan man ju tycka är helt märkligt att inte bjuda in några antifascistiska organisationer och så. Så att när man stod där, det var ju, kändes ju lite märkligt liksom. Och så.
Ja.
Det.
Eller åtminstone att man har ett tänk där det inte liksom blir till att man håller det liksom lokalt kring kanske och har med mer fokus kanske på de som faktiskt bor i området och liksom den lokala politiken. Eller liksom det, ja, kände jag liksom att man behövde inte ha med riksdagspolitikerna.
Nej, egentligen inte. Det, ja, jag tycker att det var de talen som var mer, liksom det var väl bland de bättre, bland de som talade tycker jag. Alltså det var nästan lite jobbigt för att så här, Clara Lindblom var hon typ tappade orden och så här, för att hon var så
upprörd.
Ja, precis.
Clara Lindblom är alltså Vänsterpartiets borgarråd i Stockholm.
Mm, precis.
Och kommer från Farsta.
Precis. Eller alltså hon har bott där.
Hon har bott där.
Ja, det talet tycker jag var bra för att hon också verkligen lyfte det lokala engagemanget och så här, hon var verkligen så, slog slag för lokal politik, för att det är det hon också själv håller på med, men att hon liksom var väldigt så, ville hylla alla som organiserar sig lokalt då, och även folk som typ sitter i nämnder och sånt, alltså hon nämnde liksom mycket sådana grejer. Det var ändå lite fint. Och så. Nooshi Dadgostar pratade också, och hon var lite mer så, man tänk på det här eskalerande våldet, för att alltså, hon nämnde ju Almedalen i somras var det väl, eller var det förra året?
Ja, var det var förra, det var inte nu i somras väl, eller? Jag tror inte det.
Jag tror det var
två år sedan.
Mm, just det, 2 år sedan. Men mer så, liksom, man bara, någon försökte attackera min kära kollega Annie Lööf, men man är lite så, men det var ju en annan person som dog, typ, hon sa inte hennes namn. Men i alla fall så hade ju Ung Vänster och SUF och var några fler. De hade ju styrt upp lite slagord och sådär som de, alltså antifascistiska slagord och så, som de kuppade liksom in lite.
Man kuppade
saker.
In
det kändes
sina
ändå
slagord,
lite bra.
De antifascistiska slagorden mellan talen liksom och lite så.
Precis. De körde lite sossahat och så. Men det här med sossa då, Magdalena Andersson var ju där till exempel.
Mm.
Och det för oss in på det här, den här migrationspakten då i EU. Som då, sossarna i EU, i Gubbängen så står de och säger att högerextremism är hemskt och det här kan vi inte acceptera.
Mm.
Men i EU så har de ju då varit med och röstat igenom den här väldigt rasistiska migrationspolitiken.
Mm.
Som du ska prata precis om, Kalle.
Precis.
Och sen kanske vi har någon lite mer koppling då.
Exakt.
Till Stockholm med det.
Det stämmer. Det här blir liksom lite dubbelt för att jag har skrivit en text om just det här till det nummer av Svärm som också kommer ut bara typ några dagar efter att vi har släppt det här avsnittet som det är ett nummer av Svärm om internationell politik. Jag tror att vi har döpt det till gemenskap som river gränser. Och det är olika texter liksom om internationell politik. Det är ett bra nummer. Jag tycker att man ska läsa det på alltåtalla.se. Så att migrationspakten har jag då skrivit om i min text om gränser och EUs gränspolitik. Och vad kan man säga inledningsvis om det? Alltså det är någonting som har varit i görningen på EU i massa år. Alltså i princip från 2015 och framåt så har man fram och tillbaks försökt hitta någon form av gemensam ny linje kring hur man tar emot flyktingar och hur man hanterar asyl. Mycket i den här liksom pakten från början, som jag förstår det, liksom handlar egentligen kanske om, alltså just det finns mycket om så här solidaritet mellan EU-länder och liksom att man ska hjälpas åt med ett gemensamt flyktingmottagande och sådana saker som liksom de flesta ändå kan tycka är så här, ja, det låter rimligt att vi börjar prata om det typ. Men sen så har det blivit, resultatet har liksom vridits åt ett liksom allt mer främlingsfientligt och liksom högerextremt håll, där det som är liksom slutprodukten är en migrationspolitik som undergräver liksom rätten till asyl i princip. Det är liksom i stora drag vad som har hänt där.
Visst är det också, som det tror du har sagt det förut, att det är liksom, alltså på 00-talet pratade man ju om så här Fort Europa, att de skulle bygga liksom, ja, men allt det här som de har nu, alltså så här, väldigt liksom bevakat. Precis. Gräns och så, men att man har börjat tänka lite annorlunda med den här gränsen, att man ska liksom...
Det är en förflyttning i vart gräns, alltså så här, hur man tar hand om gränserna. Jag har kollat liksom på Medelhavet specifikt som en sån gränsplats där det har ju liksom byggts upp en infrastruktur kring räddningsinsatser där liksom jag minns inte hur det var kring 2015 och så, men då var det ju det fanns jättemånga olika som hade räddningsbåtar.
Jag tror att det var sådär att man var lite så stolt över det, såhär, eller hur? Typ svenska, antingen var det militären eller någon såhär, kustbevakningen skickade väl ner en båt.
Ja.
Jag minns inte exakt det där, men...
Nej, och de har ju liksom försvunnit en efter en, och nu, alltså det finns ju ett liksom fåtal organisationer kvar som liksom har räddningsbåtar. Ett exempel då är ju nyligen en tysk organisation som heter SOS Humanity som liksom blev åtalade för brott efter att deras fartyg hjälpt till vid en räddningsinsats. Och då italienska myndigheter säger att de har vägrat lyda order från så här, Libyens kustbevakning och hävdar liksom att deras båt inte fått klartecken från libyska myndigheter innan då de inledde räddningsinsatsen. Vilket de på SOS Humanity liksom säger att det här skedde ju på internationellt vatten och man liksom, ja, det är ju internationell lag på, alltså så här, lag på lag på havet liksom, om att så här, man ska, om man är ett fartyg och någon annan är i en nödsituation, så ska man liksom, då ska man undsätta dem liksom.
Men är det så att, alltså, Libyens kustbevakning har fått betalt av EU, så fattade jag det som, eller är det det de vill införa?
Nej, det har redan påbörjats att man rustar upp den libyska kustbevakningen och andra liksom gränser, att man går in med, som i Tunisien också, att man går in, sluter avtal med dem om att de ska hålla gränsen åt oss, eller åt EU. Och ja, men i det här fallet med den här incidenten med SOS Humanity då, så liksom det som händer alltså är att räddningsbåten kommer, de lyckas ta ombord 77 personer på sitt fartyg. Sen så kommer libyska kustbevakningen mitt under tiden med, alltså, automatvapen, hotar dem att liksom de ska avbryta. Ett 20-tal liksom förs tillbaks till ja, men den libyska kusten, och en person tror man har drunknat. Ja, men alltså, det är den typen av liksom militarisering man, som har förflyttats från att det EU liksom satsar på att beväpna och rusta upp kustbevakningen i länder som Libyen och Tunisien. Och Italien har ju också börjat med, alltså Italien är ju liksom, har ju en fascistregering liksom, som de liksom har också börjat omgöra liksom, har en hel liksom rutin för hur man typ gör det svårare och svårare för de här räddningsfartygen att sen lägga till i italienska hamnar och sånt också. Att man liksom säger, nej, men ni får inte lägga till i den närmsta hamnen, ni måste, även om ni har så här flera hundra pers som ni precis har räddat ute på havet, så får ni inte komma till närmsta hamn. Ni måste åka upp norr liksom i Italien och lägga till där. Vilket liksom riskerar människors liv. Och sen så gör det ju svårare för de här räddningsfartygen att sen komma tillbaks ut och undsätta flera. Så att det är liksom...
Men visst är det den typen av grejer... Är det inte något så här sjukt att de kallar det typ solidaritetsfonden? Eller så alltså det heter något så här konstigt.
Det finns
konstigt.
En solidaritetsmekanism.
Men va? Alltså, och det är ju tvärtom att man ska... Eller liksom, det är motsatsen till
solidaritet. Det som är det här då är ju att istället för att så här, man tar ett... Istället för den här grundidén om att man tar ett gemensamt ansvar för det som söker asyl, så har man då den här solidaritetsmekanismen. Och det innebär liksom att man kan, istället för att ta emot flyktingar, så kan man då betala in pengar till en fond. Och fonden i de här pengarna, eller pengarna i den här fonden då, går till då att förstärka EUs gränser som, och till exempel militarisering av Libyens kustbevakning. Och det är ju exakt det här som regeringen i Sverige nu håller på med, liksom, med att man vill deportera folk eller avsäga sig sin ansvaret att liksom ta emot flykting asylansökningar i Sverige.
Men det är väl också just eftersom att liksom principen i EUs migrationspolitik är ju att man måste söka asyl i det första landet. Mm. Alltså det är en politik som är explicit gjord av Nordvästeuropa, eftersom vi aldrig är det första landet.
Ja. Och det står fortfarande fast.
Och det är kvar. Men sen försökte man på något sätt att det skulle bli lite mer balanserat. För det är liksom, det är ju orimligt att fyra länder ska ta ansvar för hela migrationspolitiken.
Precis.
Det borde ju hela Europa göra. Men här blir det ett sätt att, men man kan subsidiera då de länderna som står vid gränsen. Liksom.
Ja. Och det blir... Prislappen är 20 000 euro per asylsökande, så att när vi minskar liksom mängden personer vi tar emot i Sverige liksom, så är det 20 000 euro som går liksom till att militarisera EUs gränser då, i princip.
Mm. Bara för att förtydliga, Kalle menar ju inte så här, åh nej, våra skattepengar, utan du menar mer sjukt att de pumpar in pengar i den jävla militariseringen. Ja.
Ja, det finns mer detaljer i det här. Alltså det som är också en annan bit av det här är då som, det som heter screening och utvisning till tredje land. Vilket också är en helt galen grej. Och det innebär att typ länder som Italien, ja, men Grekland, Cypern och Malta. Alltså det är de som idag har liksom ett stort oproportionerligt ansvar för en stor del av EUs asylprövningar. Och den här utvisning till tredje land-grejen då är liksom på något sätt för att blidka dem, eller vad man säger. Ja, lite hårdraget. Men det som det här betyder är att det finns liksom en snabb process där när någon söker asyl, eller när en så kallad irreguljär inrest person korsar EUs gräns, så hamnar den i ett ankomstläger där man liksom i princip är frihetsberövad. Alltså det är inte en vanlig asylprocess det här, utan det är liksom något som undergräver liksom de rättigheter man har som asylsökande. Så först görs en screening varpå den asylsökande med stor sannolikhet kommer hamna i ett snabbspår där asylprövningen görs på max 12 veckor. Och sen så och under de här 12 veckorna så saknar man rättigheter som man i vanliga fall ska ha under en asylprocess. Och sen om man inte beviljas asyl så placeras man i en utvisningsprocess som också max får ta 12 veckor. Och sen så då vart man ska utvisas, då är det här om tredje land. Och tredje land, eller säkert tredje land inom citattecken, är ju lite svårtolkat kanske, men det är i princip det som det de facto kommer innebära är att alla länder som du har passerat på din väg till Europas gräns räknas som ett säkert tredje land. Så att alltså, om du kommer från om du har passerat, jag vet inte, Syrien, Irak, Libyen, så kan du, även om du inte liksom har någon som helst koppling till de här länderna, så kan du bara bli utvisad till någon av de länderna. Och sen så i samband med det här då så har ju då också EU förhandlat fram överenskommelser med typ länder som Tunisien och Libyen, där man ger dem ekonomiska fördelar för att de ska stoppa liksom EU-migranter i sina länder. Och det har också liksom rapporterats då att alltså, för det byggs liksom stora flyktingläger i typ Tunisien till exempel, och det har kommit liksom rapporter om att flyktingar så här tvingas ut bara i öknen utan mat eller vatten.
Och en del av de här pengarna i den här då solidaritetsmekanismen som man kallar det, alltså går väl till det, typ, i princip att finansiera det.
Det var liksom, men det kanske är, vi kan nöja oss med den genomgången av.
Det känns som att det kommer bli en deppig månad för Radio åt alla om det ska vara EU-tema på alla. Alltså så här, eller ibland är ju Sverige deppigare än EU också. Och så, men okej, så den här migrationspakten, vad kommer den förändra på något sätt för dem som är i en asylprocess som befinner sig i Sverige nu, liksom, här i Stockholm till exempel? Eller är papperslösa? Alltså, är det någon skillnad?
Direkt så är det ju inte. Alltså det som är liksom pakten och lagarna träder i kraft om 2 år. Så att alltså så här, det kommer inte hända någonting imorgon för folk. Men det är ju en stor, alltså så här, mycket av det här som vi har pratat om med liksom exemplen kring Libyens kustbevakning och så, och pengarna som har börjat pumpas in för att militarisera gränserna ännu mer på det sättet. Alltså det har ju redan satt i rullning. Och alltså det påverkar ju den typen av migration och hur situationen ser ut för människor som liksom försöker ta sig till Sverige till exempel. Och alltså det påverkar en sån grej är ju liksom att med den här åtstramningen av liksom gränspolitiken i EU så sker ju en förflyttning där man kan säga att man göder ju kanske då den liksom illegala arbetskraftsinvandringen till exempel. Alltså att man, och det är ju någonting som inte är nytt, utan det är någonting som har pågått sedan 2015.
Företagen vill ju gärna, de vill ju jättegärna ha papperslösa här som de kan utnyttja. Ja.
Så att alltså, i och med att migrationspolitiken blir allt mer liksom åtstramad, så ökar ju det som liksom man ibland kallar skuggsamhället, eller liksom den här delen av arbetsmarknaden som är liksom helt laglöst, där folk utnyttjas och liksom...
Det kan väl vara svårare att kräva sina rättigheter också, alltså om man lever som...
Ja. Liksom. Men jag tänker, kommer det här med tredje land påverka även asylsökande i Sverige? Vet du det?
Det vet jag inte. För att jag tror... Jag kan inte svara på det faktiskt. Som när jag har läst om det, så uppfattar jag det mer som att det är när man stoppas vid de yttre gränserna som man sätts i en sån process.
Just det.
Ja. Men jag som, alltså, så att det som händer lokalt och som har hänt lokalt i flera år är ju att arbetslivskriminaliteten liksom har bara ökat och ökat. Vi har pratat med liksom solidariska byggare i den här podden tidigare om problematiken liksom i byggbranschen, och liksom det här segmentet av arbetsmarknaden som är liksom ett parallellsamhälle till det som är vad som betraktades som liksom den svenska arbetsmarknaden tidigare, liksom den har ju exploderat i storlek, och det är ju någonting som hör ihop med det här. Men genom en mer liksom främlingsfientlig politik så bygger man också upp det här. Och det är, alltså så här, det är ingen medveten grej, liksom, men det är någonting som i liksom våra nutida kapitalistiska samhällen har blivit en allt större, liksom, ett allt större behov. Att man ska få in fler människor som arbetar under de här... liksom i de här gig-ekonomin och i alla de här branscherna som bara är helt laglösa liksom i princip. Så det är väl liksom dels den lokala kopplingen. Men alltså, ja, sen så tänker jag väl liksom att det har det vi ser med liksom det här ökade liksom nazistiska våldet, alltså, och hur gränserna i, alltså så här, gränserna i samhället, både på arbetsmarknaden liksom i, men också i lokalsamhällen, liksom att man hela tiden försöker liksom dra gränser mellan människor, typ. Ja, är det något mer man vill, har du, är det något
ska
annat
vi som vi kan om Slussenbygget bara att det...
ska vi, ja precis, vi kan ju fortsätta med
Slussenbygget.
Med Slussenbygget.
Mm. Där har vi en stor gräns som byggs mitt i Stockholm.
Mellan...
Vadå, det är en bro ju?
Det är en sluss. Precis som med gränser så reglerar den hur mycket som flödar igenom. Det är sant.
Okej, ja.
Ja, och den är reglerad på så att det gör det lättare.
Ja, okej.
Jämför så... just nu så här, invandringen med stigande havsnivå i Mälaren. Som bara,
nej, jag jämför inte. Jag bara säger att en gräns och en sluss är ganska lika varandra.
Okej. Jag tänkte på liksom att det är en bro som byggs, men de bygger en sluss kanske. Bron är redan där. Ja. Importerad från Kina.
Guldbron.
Mm. Ja, de har precis. Det är trots kontroller, kriminalitet och fusk på Slussenbygget. Dynamit har läckt till kriminella, skattefiffel och misstänkt penningtvätt.
Mm.
Det låter inte bra.
Det låter som ett klassiskt svenskt bygge.
Ja, eller hur?
Det är Sveriges Radio P4 som rapporterar det här. Ja, men precis, att det liksom...
Alltså, det är inte annorlunda än någonting annat, nej, i byggbranschen.
Det är inget konstigt.
Och på ett sånt stort bygge så är det liksom... Ja. Man hade varit förvånad om det inte...
Och det är liksom att även när du har de bästa och finaste huvudentreprenörerna så är det så många led. Alltid så många led för att det är billigare, det är mer effektivt. Och när du har så många led så kommer det komma in. Det kommer några av de billigaste aktörerna vara just de som lurar folk på pengar. Eller som läcker material till kriminella. Eller som fuskar med skatten. Alltså det, ja.
Mm. Precis. Men alltså även då på Slussen, Stockholms hjärta. Och också en gräns. Nej. Men ja, precis. Och det här med dynamiten då, alltså det är ju att de sprängningar som har varit liksom i ja, på många håll i Sverige, att man, alltså så här, det är ju så de får dynamiten.
Ja, ja, till viss del i alla fall. Ja.
Mm.
Nej, jag tror nästan.
Du tror allt?
Ja, jag tror allt kommer så. Ja.
Mm.
Om det är dynamit liksom. Alltså, om det är granater eller så, då är det ju på annat sätt. Men...
Tror ni att de kommer börja kontrollera mer nu på byggarbetsplatser på grund av det? Liksom. Men de kommer inte kontrollera arbetsmiljösäkerhet och sånt.
Alltså jag tror de kommer kolla, de kommer kontrollera byggplatser där de har dynamit mer. Det är ganska övertygat om de. Men jag tror inte de kommer kontrollera
Så det är mer att polisen kommer kolla typ så här, har ni dynamit, kollar ni att ingen tar den, men de kollar inte liksom.
Nej, jag tror inte de kommer kolla eller så. Efter annat.
Det hade varit bra om de gjorde det också så här, så att folk inte behöver dö på jobbet.
Kan vi ta en snabb paus innan vi tar de andra nyheterna? All right, tillbaka efter paus. Alla är pigga och glada. Nu ska vi prata om våran landshövding. Eller ska vi börja med landshövdingen?
Det kan vi väl göra, det har varit så himla tungt, tungt avsnitt det här med mycket tråkiga grejer, men ja, nu ska det handla om en lite mer så glad, cool Stockholms tjej som gillar fest och fina middagar och
hatar lantisar.
Hatar land... Nej.
Nej, hon bara tycker att lantisar är korkade.
Precis.
Mm.
Alltså, nej, men...
jag har en tagning om det.
Ja.
Att hon har rätt.
Det får man ändå ge. Det är Anna Kinberg Batra vi pratar om. Att hon ändå är en... Hon har ett starkt... Hon känner starkt för Stockholm. Men bara gillar att ha sina kompisar med sig på jobbet lite för mycket och så.
Gud, ja.
Nej, jag bara tänkte att... Alltså, det är ganska få lantisar som har lyckats med det hon har gjort. Alltså att anställa alla sina kompisar på svintaja och toppjobb. Så hon kanske har en poäng.
Ja.
Det kanske inte... Men det kanske också säger något om hederligheten hos stockholmare kontra lantisar.
Kanske det.
Intressant. Ja, det kan man... Men det
men jag tänker att vi inte behöver ta alla detaljer.
Det var ganska många extremt, olika saker också, så man orkar inte dra upp det.
Det är så här, tre olika kompisar som har fått toppjobb.
Heter någon av dem så här Jessica eller något?
Nej.
Jag bara tänker mig att de ska heta det.
Nej.
Jag vet inte varför. Ja.
Och ja, men utan att liksom de här tjänsterna har annonserats ut.
Mm.
Det har satts upp en lapp i receptionen på Länsstyrelsen i Stockholm som den enda offentliga annonsen.
Med så här Comic Sans.
Ja, precis. Det, ja, men och sen så har det varit liksom tusen andra små saker eller små till stora saker om liksom privata middagar på skattebetalarnas pengar. Det har varit rymdmiddagar.
Va?
Ja.
Hur då?
Ja, alltså hon är också sitter i styrelsen för Sveriges så här rymdstyrelsen. Ja. Och då har de
haft blir festligare det här.
Då har ju de haft events och sånt och på Tessinska palatset som då är som hennes säte då. Och där personal från länsstyrelsen har serverat mat och liksom varit jobbat under de här eventsen utan att rymdstyrelsen har
betalat. Ja, praktiskt.
Praktiskt. Sen har det fakturerats i efterhand när det har avslöjats. Så att ja. folk är med all rätt ganska upprörda över att... Ja.
Bryr de sig mer om rymden men jag menar, det här är liksom Stockholm? Eller Region Stockholm,
förlåt. Precis, vems intresse företräder hon egentligen?
Är det marsianernas eller är det stockholmarnas?
Det här är ju exakt... Mm. Nu kommer det tillbaka till något som jag försökte prata om innan. Ja. Men det är ju serien Three Body Problem, eller Tre kroppsproblemet.
Ja. Okej, okay, ja.
Och där är det ju så... Okej, nu kommer jag spoila hela den här serien. Så spola fram 30 sekunder om du inte vill höra. Men ni vet Wow Blippen. Känner ni till den?
Nej.
Nej, okej. Okay. För grejen var att den var på kinesiska.
Alltså, är det en serie?
Nej, alltså Wow Blippen är att så här radioteleskop. Det kommer ta mer än 30 sekunder.
Ja, det kommer. Mm.
Radioteleskop, det kom en blipp. Alltså det kom en jättemärklig signal mot jorden på, jag minns inte, på 60-talet.
Mm, okej, okay, ja.
Som man har spekulerat i om det var ett försök att kommunicera. Och i den här trekroppsproblemet då, så en av huvudpersonerna, hon får också den signalen, men på en kinesisk rymdbas. Och då står det så här: svara inte på detta meddelandet. Om ni svarar så kommer vi, och då kommer ni alla dö. Jag är en pacifist på vår värld. Och hon bara, jag hatar mänskligheten, för hennes pappa har blivit ihjäl kritiserad i så här självkritik. Så hon hatar mänskligheten. och så det. Och där har vi nu Anna Kinberg Batra. Vi vet att om rymdödlorna kontaktar oss, då kommer Anna Kinberg Batra jobba för att de ska ta över.
Hon är kollaboratör.
För att hon har blivit så kritiserad. Okay,
Nej, men mest för att hon uppenbarligen företräder marsianernas intresse.
Man undrar ju det ibland.
Ibland.
Med vissa.
Men ja.
Men det här med den här grejen med så här, vad gör länsstyrelsen egentligen och så. Det känns som att vi borde ta liksom vårt folkbildande ansvar och prata om det. Men jag vet inte om jag orkar.
Jag kan göra det jättesnabbt bara om rollen som landshövding. Men för jag tänker att det är lite... emblematiskt för varför liksom det här att en person just kan göra så här mycket skit, och nu har det ju svammat över liksom och läckt ut, men jag menar, ingen bryr sig ju egentligen om vad landshövdingen håller på.
Men är inte landshövding också något man blir när man har fuckat upp för mycket?
Ja, det är ju också en sån,
det känns som något liksom, man brukar säga.
Något man brukar säga.
Och det är kanske därför man inte bryr sig så mycket om sina kvitton och sånt, som man liksom inte...
Så att, alltså, landshövdingen utses ju av regeringen. Så att det är en myndighetschef som liksom är tänkt att vara regeringens representant ute i landet.
Är det regeringens eller kungens?
Nej, ja.
I Stockholm blir det lite fånigt i och med att regeringen är i Stockholm.
Från början så är det ju kungen. Landshövdingen var den som skulle liksom se till att alla de här... bönderna liksom hamnade in i militären och skickades ner till kontinenten under liksom, det var de som var, de hade liksom ett väldigt stort militärt syfte i början. Okay. När de placerades hus. Det är han, vad heter han, Oxenstierna,
Axel,
ja. Axel och Oxenstierna. Det är han som kom på landshövdingarna typ.
Jaha.
Ja.
Cool.
Ja. Så men nu för tiden har de inte så mycket med militären att göra. De har ett civilförsvarsansvar dock.
Men alltså, gör de någonting överhuvudtaget?
Ja, alltså
det är... Alla har ju civilförsvarsansvar nu i tiden.
Nej, men så de är den här typ staten eller regeringens liksom representant i det, liksom för regionerna.
Mm.
Och sen så ska de också företräda regioninvånarnas intressen gentemot regeringen och staten.
Ja, okay.
Så att de har en dubbel roll där de ska axla det här, den här dubbla ansvaret. Och vara någon form av brygga mellan det lokala och regeringen. Och det som då det här betyder i praktiken är att hon, eller alltså landshövdingen, är liksom lite av en sån här minglar mycket typ. Och typ sätter, så här, är liksom en nätverkare. Alltså det är väldigt så här vagt.
Samverkan, de gillar
ju det. Ja, men alltså så här, det är typ som att vara en så projektledare typ. Och regeringen kan ju liksom ge länsstyrelsen i uppdrag för att liksom genomföra regeringspolitiken om det är något på lokal nivå, så kan ju länsstyrelsen få i uppdrag att
implementera. Men har vi inte regioner för det syftet?
Ja, men regioner är ju liksom ändå är liksom självstyrande, ja, politiska. Inte autonoma, men vi
så
har
hon
ju...
har ingenting med regionen att göra? Det är också konstigt.
Nej, precis.
Hon har med
länsstyrelsen att göra.
Överlappar länsstyrelsens suveränitet och regionens suveränitet?
Okej, nu börjar vi ställa för mycket obekväma frågor som inte jag kan besvara.
Jag trodde att de hade avskaffat län och gjort sagt, nu heter det region istället. Ja, så har de kvar län, jag blir jätteförvirrad.
Ja.
Ja.
Ja, ja.
Som sagt, jag hoppas att jag har gett en liten tydligare bild vad de håller på med, men det är lite otydligt. Och det är det här med att det ofta hamnar, alltså...
Så att ha feta fester,
det hör lite till,
anställa sina kompisar är ändå... Det är som att de faktiskt har utfört sitt uppdrag.
Nej, inte det här med anställningen av kompisar kanske.
Nej, okej.
Okay. Och festerna borde ju faktureras på rätt sätt.
Men man får många kompisar när man minglar mycket och när man har fest.
Jo, precis. Mm. Men det är det där med att hon inte är... Alltså, hon har ju varit en politiker hela sitt liv. Där man är van att man har med sin innersta krets överallt. Och liksom man för med sig folk på sin politiska resa liksom. I vissa partier i alla fall. Ja. Så är det så?
Eller tyvärr gör man väl det i många partier.
I många partier.
Men i alla partier kanske man inte är så nöjd med när folk
Nej, men det är så det för sig går. Mm. Och nu är hon ju då myndighetschef. Och då får man inte riktigt göra på samma sätt.
Det är ju synd att vi inte har korruptionslagstiftning i Sverige.
Ja, alltså vi har ju någon... Hon är ju ändå utredd för... Alltså, nej, och hon har flera... Alltså hon har typ 8 olika JO... mål eller någonting, så att, alltså så här, och det är ändå
måste vara någon sorts rekord.
Ja. Korruption är ändå liksom.
Jag trodde det skulle gå snabbt att prata om det här, men det blev långt för att vad heter det?
Jag sparade.
Det var den här Marsian-grejen också, så det var jäklar. Ska vi prata lite om socialtjänsten i Stockholms stad?
Vad har de gjort?
Nu under april så rapporterade Hem och Hyra om att de, när de hjälper då nyanlända med andrahandslägenheter, så har de tagit ut för höga hyror. Och nu har de krävt tillbaka de här pengarna. Då sju hyresgäster har nu krävt tillbaka de här pengarna. Och det är 600 000 kronor som de behöver betala tillbaka. Och det ska avgöras i hyresnämnden.
Är det här en sån här av de här som du har så sjukt mycket reklam för?
Det är det.
Så de företräds av det här företaget. Det är lite synd då att de då kommer...
Mm. Precis,
det står inte hur mycket de tar då, det här företaget, av de här pengarna.
Jag vet inte om det här har spritt sig till andra städer. Men det är ju då två företag som driver ockerhyrefall åt människor.
Ja.
Där man får betalt för att de här företagen tar över ens ärende.
Mm.
Men det framgår liksom inte i slutändan hur mycket de här företagen kanske tjänar på varje ärende och så vidare.
Nej.
Så att de här personerna kommer ju inte få 600 000 kronor tillbaka, utan det är de här företagen har ju betalat de här personerna redan någonting som vi inte heller vet.
Okay. Det är ju synd att hyresgäster, förlåt nu, men alltså, det är ju synd att hyresgästföreningen är så pass sämst på att förklara sitt existensberättigande. Att de här, alltså egentligen borde ju inte de här företagen kunna finnas.
Nej.
För egentligen borde hyresgästföreningen göra det här.
Ja.
Men man måste ha varit med där också ett visst antal månader, tror jag.
Som vi har pratat om ett problem förut.
Men i alla fall så har Stockholms stad tagit...
De har tagit 11 000 kronor.
Var det i...
I
Rinkeby.
De har tagit 11 000 kronor för 26 kvadratmeter. Mm. Och så har de har ju då blockhyrt de här lägenheterna från en annan hyresvärd. Mm. Och deras försvar är ju då att, men vi betalar ju så här mycket till hyresvärden vi blockhyr ifrån. Och bara så här, men är ni dumma i huvudet? Varför betalar ni? Då är det ni som ska kräva tillbaks ockerhyror från hyresvärden.
Ja, det får de göra i sin tur. Hoppas jag.
Ja, det kan man ju verkligen hoppas.
Jag har faktiskt en uppföljning på en grej som hände för typ 2 år sedan. Se här, som inte var så kanske jättemycket, det var lite bevakat i lokalmedia. Jag pratar förstås om utbyggnaden av Eriksdalsbadet. Det var i våran, vet du det, det var inte vårt första avsnitt någonsin av Mina drömmars stad, men det var avsnitt 2 som hette Asfaltslobbyism och badpopulism. Ja, och då pratade man om en renovering som behövde göras av Eriksdalsbadet där, ja, Dennis Wedin behövde i princip stå i typ så ABC-nytt eller någonting. Så heter det inte längre. Vad heter det? Stockholmsnyheterna. Det heter någonting. Lokalnyheterna i Stockholm.
Mm.
Ursäkta att jag är lite boomer och kallar det ABC-nytt. Men att försvara sig för att han fick kritik av Ung Vänster för att han ville stänga äventyrsbadsdelen på Eriksdalsbadet för att renovera och typ så här ta bort, tror jag, äventyrsbadsdelen för att ha typ en präktig simskola och så.
Mm.
Det var... men han, då gick Vänsterpartiet ut hårt också då, alltså även
vuxna. Ja,
vuxna, Klara Lindblom som vi pratade om tidigare i avsnittet. Hon var, eller ja, och också en sosse, jag minns inte vem det var, någon sosse lokalt också.
Ja.
Och han, Dennis Wedin då, från Moderaterna, han så kallade dem för populister för att det liksom är, jag vet inte, alltså han bara, nej men vi måste renovera det här och ni liksom låtsas att vi kan rädda det här äventyrsbadet typ, eller något sånt. Men han var pressad under den här, ja, om du vill kan du klippa in ett litet klipp, men jag vet inte riktigt. Men nu när det är rödgrönt styre då i Stockholms stad, nu låter det ju plötsligt annorlunda här från de här badpopulisterna. Nu så, att riva och bygga nytt kan vara ekonomiskt fördelaktigt, säger idrottsborgarrådet Jan Wahlskog från Sossarna.
Alltså precis, i artikeln då i Mitt i så har ju, som du precis sa, har de svängt, Sossarna och Vänsterpartisterna. Ska vi se om vi har, vi Klara Lindblom här någonstans?
Ja, men hon säger i princip, ja men skärp er, det här håller på att rasa ihop, vi måste riva det här nu. Och det blir för dyrt att försöka renovera det för att det är felbyggt från början tydligen. Tydligen är Eriksdalsbadet en av Sveriges mest besökta byggnader, eller Stockholms mest besökta byggnader. Och det är typ nytt, eller inte nytt, men
25
det är så
här
25 år gammalt, men att man ändå...
Så det finns...
vi som är lite äldre minns alltså när
det
öppnade.
Alltså det som faktiskt har hänt här då,
ja,
är att fastighetsnämnden och idrottsnämnden pausar den planerade renoveringen för att utreda 3 alternativa vägar framåt. Och då är det att riva badet och bygga ett nytt. Två, att totalrenovera anläggningen och flytta nationalarenan för simning då, till en annan plats. Och tre, att gå vidare med den planerade totalrenoveringen. Och det som då kanske Klara Lindblom och andra har insett är att det faktiskt kanske då är mer helt enkelt billigare att riva och bygga ett helt nytt bad istället för den här totalrenoveringen. Och det skulle också bli svårt att då behålla det uppskattade äventyrsbadet med renoveringen. Och jag tror också, alltså så här, grejen när man byggde det här badet för 25 år sedan, så kanske man hade vissa föreställningar om byggmaterialet betong.
Nu blir det nördigt här. Ja.
Som bara helt enkelt inte stämmer. Man tänker betong, det är vattentätt. Det håller jättelänge. Men så är det inte. Betong är ett jättedåligt material för att bygga den här typen av anläggningar som ska hålla superlänge.
Typ vindkraftverk.
Ja.
Sådana saker. Ja.
Ja. Det är en sidebar. Men liksom, ja. Kanske dumt att försöka hålla ihop det här stora betongbygget. Jag är för rivskiten.
Men hur bygger man annars ett badhus då? Alltså, eller bara det att man får räkna med att bygga om dem. Det blir som ishotellet typ. Ishotellet ligger.
Ja, alltså jag tror det är. Jag vet även att badet i Vällingby diskuteras om att man behöver riva det. Jag tror det är liksom helt enkelt svårt att bygga bad som håller så länge. Det är liksom... Men jag är inte... Nu minns jag inte vad det heter. Materialberäkningsingenjör. Så jag vet inte exakt hur det går ihop. Men jag vet att det finns begränsad hållbar livslängd på badhus.
Ja.
Det kanske finns något modern
byggteknik typ.
Byggteknik som är bättre liksom.
Ja.
Och det är ju klart att man kommer använda betong, det är ju inte...
Ja, ja.
Men det är bara att man kan inte ha betong som ska hålla vatten.
Man får räkna in det kanske att det kostar pengar att renovera.
Ja.
Är vi klara där?
Vi har redan varit första maj.
Vi har redan varit första maj. Vi önskar oss i efterhand en glad första maj. Det känns konstigt.
Det var jättefett.
Det var fett.
Solidariska byggares block kommer vara jättefett. Mm. Det kan jag redan avslöja.
Härligt.
Får jag säga några grejer som vi har på gång i lokalgruppen också? Bara som så här, göra reklam för oss själva också. Det glömmer man ibland att göra.
Men ja, ja just det. Mm.
Ja, alltså vi har ju lite olika grejer som har kommit igång senaste månaden. Dels så har gruppen som jobbar med kollektivtrafik har påbörjat en granskning av det vi kallar personerna bakom SL-kaoset. Där vi liksom kommer helt enkelt samla och kartlägga liksom nyckelpersoner som historiskt och nu gör att kollektivtrafiken i Stockholm är som den är. Så det kan man läsa. Jag länkar till det i beskrivningen här. Vi har också påbörjat ett projekt som Allt åt alla Uppsala startade som heter Flytträkning. Flytträkning.se som helt enkelt är ett projekt om orättvisa flytträkningar där man får en om man ska flytta från en hyreslägenhet så kan man få en räkning för som säger att i efterhand som säger så här, du hade inte flyttstädat ordentligt eller så här, du hade slitage på din lägenhet som var över det normala. Och många av de här räkningarna är bara liksom ren bluff för att det ofta egentligen bara handlar om normalt slitage, vilket man inte ska betala något extra för. Så att det försöker vi nu kartlägga i Stockholm. Se vilka hyresvärdar som liksom satt i system att skicka såna här räkningar. Och om någon som lyssnar vet om någon som hyresvärd så kan man tipsa oss också. Genom ett litet formulär som också ligger länkat i avsnittet. Ytterligare en sista sak. Så har Allt åt alla Stockholm också startat ett nyhetsbrev som vi kommer skicka ut en gång i månaden. Där vi liksom berättar om projekt vi har på gång. Och typ sätt som man kan också engagera sig liksom i det vi gör. Så det kan man också prenumerera på. Mm, det var mina tre reklampunkter.
Bra, och sen gör vi som vanligt reklam för vår Patreon. Om man vill stödja.
Ja, Radio åt alla.
Podcastprojekt.
Yes. Ja, det nästa gång så vi släpper det redan i juni. Det känns sjukt.
Mm.
Sommaren är här snart här. Vi får lägga upp någon plan för sommaravsnittet. Det kanske blir lite specialare.
Mm.
All right.
Mm.
Hej då.
Tack för att ni har lyssnat. Hej då.
Hej då.